Tack Herre för den förmånen vi har att än en gång få samlas i ditt namn. Och finns det överhuvudtaget någonting som är bättre än det, så vet jag inte vad det är. Att få Herre tillsammans med de heliga, träffas Herre vecka ut och vecka in och bara umgås tillsammans med dig Herre. Och vecka efter vecka bara uppfylla ditt eget ord, där två eller tre samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Och jag tackar dig Herre att vi idag vi vill samlas och vi vill lyssna på vad du har att säga till din församling Herre. Vi är så tacksamma Jesus vad som har varit. Vi är så tacksamma Gud för alla människor som har kommit i tro på dig i den här församlingen. Men det pirrar i våra magar Herre när vi tänker på vad du har på gång Herre i framtiden för oss Herre. Vi är så ännu mera entusiastiskare, om man kan säga så Herre. Ännu mera fascinerade över vad du har på gång Herre genom din församling. För vi vet det Jesus, i den här församlingen så är vi många människor som ber ut bönen: ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Därför kan vi med frimodighet se framåt mot framtiden Herre och vad du har för oss Herre. Vi tänker inte böja ner oss, vi tänker inte kompromissa med världen, utan vi går med dig Jesus. Vi vill följa dig Herre och vi är så fascinerade över Jesus, vad du kommer att göra genom vanliga människor som oss Herre. Vanliga församlingsmedlemmar som går ut på stadens gator och ber för sjuka. Vanliga människor som går ut till de fattiga människorna i Korsnäståget med en påse mat. Vanliga människor som bryr sig om den ensamstående mamman som är så fattig och så fullt upp dag ut och dag in. Vi vill Jesus vara en sån församling som sträcker ut våra händer i samhället och säger: Jesus älskar er, Jesus älskar er. Och vi tänker inte böja oss, vi tänker inte stanna av, utan vi vill Jesus se ditt rike komma här på jorden Herre. Vi tackar dig Jesus, för om du är för oss, vem kan då vara emot oss Herre? Halleluja. Vi är så tacksamma Jesus för att du vill beröra oss just nu. Åh Gud, du ser dem som haft en turbulent vecka och kanske en turbulent månad. Du ser dem Jesus som har i frustration funderar, det är ens värt att gå den här vägen. Jag ber dig heliga ande, låt den här dagen vara en riktig trosinjektion i våra liv. Det vi får ny kraft. För unga män, de kan tröttna och falla. Men den som förtröstar på dig, han får nya vingar och lyfter som örnen. Tackar dig Jesus att vi får lägga allting i dina händer. Vi tänker Jesus vara med och se att den här staden och detta land blir förvandlat. Inte genom mänsklig styrka eller kraft, utan genom din helige ande. Vi ber i Jesu namn. Amen. Är det någon som minns vad jag predikade om för en par veckor sedan? Kanske jag tar samma predikan igen då. Vi talade för en par veckor sedan om att gå med Jesus. Att följa Jesus. Och grekiska ordet handlade om att vi gick med Jesus. Vi utgick från den där versen Matteus 16:24, där Jesus sa till sina lärjungar: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Och vi talade om förra veckan om att följa Jesus under livets alla omständigheter. Vi talade om att följa Jesus när livet är perfekt, om det nu kan vara det. Men det är mer positivt än negativt. Vi talade om att följa Jesus när vi inte riktigt förstår vad som händer och sker. När vi kanske i frustration och i ångest ifrågasätter allting som sker omkring oss. Och vi talar om att följa Jesus också när vi själva har gjort bort oss. När vi har syndat, när vi har valt att gå bort från Gud. Och under alla dessa tre omständigheter, när det är som bäst, när vi inte riktigt förstår varken ut eller in, eller när vi inte fattar någonting, och när vi har gjort bort oss. Om vi då stillar våra sinnen och lyssnar in den heliga ande, så hör vi bara en sak, och det är: kom med mig. Och vi ska idag utveckla lite det ämnet. Och i förra veckan betonade vi det svåruttalade ordet akolauteo. Och idag ska vi fokusera på det mindre svåra uttalade ordet opsio. Nämligen att vilja följa Jesus på grund av att man har en ideologisk övertygelse om att det är det som gäller. Och jag tror ju att för att kunna följa Jesus, gå med Jesus, så måste vi först vilja följa Jesus eller gå med Jesus. Vi vet ju att Gud skapade människan med fri vilja. Alltså så har vi ett val att göra. Vill vi eller vill vi inte? Och idag ska vi tala lite om det där valet, nämligen att följa Jesus med en ideologisk övertygelse. En av mänsklighetens stora problem eller dilemman, det är att hon alltid har en förmåga att gå sin egen väg. Mänskligheten, också vi troende, vi gör ju lite att vad som känns bra. Orkar vi gå till kyrkan idag? Har ni känt den tanken någon gång? Några som bekänner här smyg, ödmjuka bröder och systrar. Men alltså, vi har ju som kristna väldigt lätt att bara göra det som känns bra. Men det funkar ju inte så. Alltså ni kvinnor som har fött några barn, inte kändes det säkert så jättebra. Ska vi göra det? Nej, känns inte bra. Går det att stoppa det på något sätt? Det händer ju bara ändå. Och ibland tror jag vi som troende, vi måste bara på något sätt besluta oss för att gå emot det som bara känns bra. Det där svenskar, undrar om vi har blivit besmittade lite därifrån, där man bara ska ut som känns bra. Med betoning på är. För Jesus säger ju så här. Alltså, det finns många fina söndagsskolsånger om att Jesus är vår vän och så vidare. Men jag tycker Jesus är lite så här halvradikal. Han verkar inte vilja ha så jättemånga vänner. För han säger att ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Alltså jag undrar hur många vänner jag skulle ha. Alltså Jesus säger att ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Men det låter ju inte så jättesnällt. Och det passar ju överhuvudtaget inte in i den västerländska ideologin och tankesättet som vi har här. För där ska allting kännas bra, annars är du från djävulen och vi börjar binda dig i Jesu namn. Så fort det är lite motgång, man cyklar i 2 sekundmeters motvind, så är det djävulen. Och så tänker man på att det är en välsignelse som kommer cyklande från andra hållet. Så det är onödigt att byta bränd varenda vind som kommer emot ditt liv. Men vi har ett problem här, kära vänner. Att i en humanistiskt perspektiv så låter det inte så jättebra att vi är Jesus vänner bara då vi gör vad han befaller oss. För i den humanistiska världen där du och jag ändå existerar så handlar allting om att vi ska förverkliga oss själva. Och vi ska på något sätt nå toppen på vår karriären och allting annat som vi vill få till stånd. Men om vi ser igen på den här versen som vi sa i Matteus 16:24. Och vi ska försöka översätta den till vardagligt språk. Om man får bli lite så radikal här på söndags eftermiddagskvisten. Så ska vi kunna säga så här. Att om någon vill utifrån en personlig övertygelse följa mig, alltså Jesus. Ska han dö bort från sina egna ambitioner och sina egna självförverkliganden. Och låta min vilja ske istället. Nu känner man igen att kamelen närmar sig nålsögat. Det blir lite mer jobbigt än vad man egentligen skulle vilja att det skulle vara. För vi som människor vill ju att allting ska vara så enkelt. Det ska vara enkelt. Man ska be Jesus hjälp mig och dimper ner 1 miljard euro i en säck framför ögonen. Och så man tack Herre. Men det fungerar ju inte så. Utan det verkar ju som att hela systemet är lite till vårt anlete svett så ska vi hugga jorden och det ska vara svårt att föda barn och allt det där. Och djävulen är arg och allt det där samtidigt på en gång. För det Guds ord verkar vara så. Att han säger till oss människor, du får välja, ske din vilja eller ske min vilja. Och jag har på något sätt en känsla av att vi kristna i den här församlingen, och jag mest av allihop, vi säger ske min vilja. Istället för att säga ske din vilja. För oj vad det börjar hända saker om vi börjar säga ske din vilja. Då kan vi bli som Mosa, bli skickad till farao där och ska börja skicka ner en massa paddor och grejer över ting. Och sen ska de gå genom Röda havet, sen ska de gå ännu 40 år i öknen fram och tillbaka. Det låter ju inte så jätteroligt. Det är inte roligt överhuvudtaget att gå i öknen i 40 år. Jag har inte prövat på det så jättemånga gånger ännu, men det låter ju inte så jättenajs, som man säger på ungdomligt språk. Men om vi vinklar det på det här sättet istället, att ska vi följa våra egna viljor eller ska vi följa Guds vilja i det långa loppet? Mänskliga vilja kan leda som bäst till en mänsklig framgång här på jorden. Men Guds vilja, den leder ju alltid till himlen. Men med det sagt så är det inte alltid så jätteenkelt att förstå och vilja göra vad Gud vill. Och vad idag ska försöka bara snabbt belysa om, det är två områden som jag tycker att vi människor har jättestora problem med. För det första, att följa Jesus utifrån en personlig övertygelse och fri vilja. Och för det andra, att dö bort från sina egna ambitioner och sitt egocentriska liv. Jag har en känsla av, och när jag läser skriften, alltså Bibeln, så har jag en sån liten uppfattning att utan omvändelse är det omöjligt att lära känna Jesus. Min känsla, kära vänner, om du orkar lyssna ett par minuter, är att det går inte att lära känna Jesus utan att du först omvänder dig. Det är därför som jag ibland brukar vara så radikal och säger att om inte ditt liv har förvandlats efter du mötte Jesus, så frågar jag, var det en fake Jesus? Var den på en låtsas Jesus? För när du möter Jesus så kommer ditt liv alltid att förvandlas. Varför det? Jo, för att du ska ens kunna möta Jesus så måste du först vända om. Och när du vänder om så sker det ju någonting med dig. Du har gått i en riktning, men nu går du i en annan riktning. Och Jesus säger så här, att om inte vi blir som barn, omvänder oss, så kan vi inte komma in i himmelriket. Alltså, vi måste förstå det, att för att lära känna Gud och Jesus så behöver vi alltid omvändelse. Jag vill bara röra ganska snabbt det här ämnet, för det finns en stor punkt som jag ska tala desto mer om, och den andra delen. Med utgångsläge, i alla fall om ännu berörs omvändelse, så är utgångsläget att människorna lever inte med Gud. Och för att ens ha en möjlighet att göra det, behöver vi vända om och återvända, likt den förlorade sonen, hem till vår pappa. Och detta kräver förstås ödmjukhet och ofta förkrosselse, som det också var i det fallet som vi kan läsa om i Lukas. Men nog lite om det omvändelsen. Nu vill jag bara tala till dig några minuter om en sak som jag tycker är så jätteextremt viktigt, och det är dopet. Jag läste Nya Testamentet, jag hoppas ni också är på god bit där, vi har ju vår bibelläsningsplan. Jag ser lite självfördömelse och sånt, men jag befriar från det i Jesu namn nu. Jag läste genom mitt Nya Testament och evangelierna. Så observerar jag att Gud talar offentligt till Jesus vid tre olika tillfällen. Det är inte så jättemånga gånger egentligen. Han talar till Jesus hela tiden. Jag gör ingenting om inte fadern först visar det till mig, säger Jesus. Men offentligen så talar Gud tre gånger till Jesus. Första tillfället är egentligen inte första, men jag tar det första sist för att bygga upp spänningen. Det första stället, det är vid härlighetens berg. Då talar Gud till Jesus. Detta är min älskade son. I honom har jag min glädje, och lyssna till honom, allt det där. Vid härlighetens berg tillsammans med Petrus, Johannes och Andreas och Elia och Moses som fick vara med där på ett hörn. Andra tillfällen som Gud talar offentligt till Jesus, det är strax innan hans lidande. Det hittar vi i Johannes 12, vers 2. Där Gud kommer och tröstar och på något sätt bekräftar att genom dig så ska jag förhärliga mig själv. Och strax innan hans lidande så talar också Gud offentligt till Jesus, så att människan runt omkring också hör det. Men det tredje tillfället som det sker, det är när Jesus döper sig. Och som textanalytiker, när man läser Bibeln så där noggrant med förstoringsglas och kikare, så får man en känsla av att de tre gånger som Gud väljer att offentligt tala till Jesus så att människorna hör, och det är bara tre gånger, så måste det vara ganska viktigt. Alltså anser jag när jag läser den här texten att dopet bör ha en central plats också för Gud och för det kristna livet. Annars skulle inte Gud välja att tala till Jesus vid just det tillfället. Men det gör han då. Vi kan läsa det i Matteus 3:17. Där han just uttrycker det där, vi går inte in på texten. Men hur som helst, så verkar det vara så att i och med att Gud valde att tala om Jesus och till Jesus, att folk hörde det med bullar och brak, så anser jag och många andra med mig att det är viktigt, alltså det är något speciellt viktigt just med själva dopet. Annars skulle inte Gud välja att på något sätt belysa det på det sättet. Men om vi går lite vidare och tänker generellt kring dopet idag, så skriver jag något så här väldigt finurligt. Att många tvekar inför dopet idag, eftersom man inte förstår varför man ska döpas, eller för att man är rädd att man ska stöta sig med människorna utanför kyrkan. Hälsa koko på den kokonivå på det utlåtandet. Men så här skriver så här: man glömmer lätt bort att den viktigaste frågan borde vara om man inte stöter sig med Gud själv om man inte döper sig. Alltså jag då som en enkel man, om jag skulle välja lite vad som är på något sätt lite mer skrämmande, att mina vänner är sura på mig eller Gud på något sätt har lite trauma, så får jag i alla fall en känsla av att jag hellre är på god fot med universums härskare som spänner ut himlans vidda mellan två fingrar, än så att säga att några vänner som ändå alltid är lite halvsura på mig, men det är bara för att jag är vem jag är och Gud älskar mig ändå. Så tänk på alla fall på det. Och vi går vidare, så ser vi att Jesus själv säger ju att ni är mina vänner om ni gör vad jag säger eller befaller er. Och faktum är att dopet är den centrala punkten i Jesu missionala tal. Jesus säger i Matteus 28:18-20 att gå ut och gör alla folk till lärjungar. Punkt 1, gör dem till lärjungar. Han säger inte, och ursäkta om jag stöter mig på någon, men man får göra det någon gång per år i alla fall. Han säger inte, döp dem till lärjungar. Han sa, gör dem till lärjungar. Det betyder att de först skulle få en bekännande tro på Jesus Kristus. Och sen säger han, döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Det är också ett bevis för treenigheten. Om Jesus i hans väldigt tre korta verser betonar dopet så starkt att han använder en hel vers till bara det, så anser jag när jag läser den här bibeltexten att det borde vara någorlunda viktigt för Jesus. För om man har ett kort tal innan han ska dra upp till himlen, så antar jag att han säger det som är viktigast. Ska jag dö om en vecka och jag ska stå här framför er, så ska jag troligtvis säga det som jag tycker är absolut viktigast för er att höra. Jag ska säga hej då. Nej, jag menar, nu ska jag säga någonting mer. Man ska se det som ligger starkast på ens hjärta. Att ska jag ligga inför min död och veta att jag har bara några dagar kvar att leva. Jag ska bara uttrycka mitt hjärta, min kärlek och säga till Benjamin, kom ihåg, ta hand om ungdomsarbete. Se nu till att du gör någonting bra av det här eländet. Jag försöker göra någonting åt själv. Alltså man säger det viktigaste. Det absolut viktigaste säger man troligen strax innan man drar iväg. Och för Jesus verkar det som att det viktigaste för honom, en del av det, är att de skulle vinnas till tro på honom själv. Men också att de skulle döpas i Faderns, Sonens och helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla bud som jag gett er. Det var kärleksbudende. Men hur som helst så verkar det som att dopet var en stor del, och lyssna nu, i enligt den bibliska synen på hur man blir en Jesu lärjunge. Och jag satt igår och läste igenom nästan hela apostelgärningen här i en del av förberedelsen. För jag fick en känsla av, och jag fick det bevisat för mig sen också, att omvändelsen i apostelgärningarna hade ett visst mönster. Och vi ser det här på några exempel som jag bara plockade ut, de första jag fann. Att först i Apostlagärningarna 2:41, det kända pingsttalet, så står det att de hörde ordet, de fick stygn i sina hjärtan, betyder att det högg till, de fick lite trauma över saker och ting. Och sen står det att de döpte sig. Ska se, det som då tog emot hans ord döptes, står det. Och alla de här ställena, det finns Apostlagärningarna 8:12. Och så står det att när de nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike, om Jesu Kristi namn, döptes det, både män och kvinnor. 8:38, han befallde att vagnen skulle stanna, den här etiopiska hovitsmannen. Och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom. 9:18. Genast var det, alltså det Paulus omvändelsestund. Fjäll föll från hans ögon, han fick synen tillbaka och han blev döpt. 10:48, den första hedna omvändelsen. Inte egentligen den första, men den här utanför Israels rike. Och han befallde, det tycker jag är bra, tänk om jag ska få säga så. Petrus sa att han befallde att det skulle döpas i Jesu Kristi namn. Det skulle underlätta någonting här, ibland känner man som pastor. Men det ska inte vi gå in på nu. Hur som helst, så i de här finns senare flera exempel också av apostelgärningarna. Men när jag läser min bibel så gick det alltid till så här. De hörde ordet, de omvände sig och de döpte sig direkt. Alltså underbland om vi har något fel. Det tar ju år. Man ska be och man ska känna. Men läs Bibeln och känn lite mindre. Alltså jag, med stor respekt för vårt land. Men jag anser nog ganska långt och fel. Att det är inte en biblisk syn hela tiden det här. Som till mycket styr vårt tänk här i det här landet. För jag tror att vi tror på ordet. Vi väljer att följa Jesus. Och sen väljer vi att döpa oss. Jag tror på något sätt att det är så. Och när jag läser apostlärningarna så var det i alla fall där det alltid gick till på det sättet. Ja, men då blir du sur att tänka på dina gamla traditioner. Ja, men tänk på dem en liten stund. Men tänk så är något fult, men strunt i det då. Och försök se vad Bibeln säger. För jag hittar inget ställe där det står att de döpte dem och sen efter ett par år så blev de kristna. Mest av en slump då. Utan när jag läser min bibel så ser jag tillvägagångssättet alltid var så här. De tog emot Jesus och samma dag beslöt de sig för när nu ska jag döpa mig. Varför det? Jo, för det var exakt så som Jesus hade sagt att de skulle göra. Om det inte var så. Om det inte var så här som Jesus hade gett sina sista anvisningar om. Det var apostlarna som fick de här anvisningarna från Jesus själv. Skulle Jesus ha sagt, ja men nu ser de om de är bekväma i er krets en par år. Sen ser de om det mogna fram i deras hjärta. Vi kan inte hålla på så där. För jag tror att dopet är nyckeln till friheten och ett rikt liv med Jesus Kristus. Varför ska jag då döpa dig kan du fundera på en stund. Här kommer jag svara. För det första. Jesus själv döpte sig. Jesus var syndfri. Men ändå var han 30 år cirka när han döpte sig. Och han sa det att för att uppfylla all rättfärdighet för Johannes, han skulle synfrika sådär små, var lite små funder som en kofisk där. Att inte skulle jag döpa dig, du borde döpa mig. Men då svarade Jesus, för att uppfylla all rättfärdighet så ska det ske. Så jag anser ibland att om Jesus själv döpte sig så borde det vara någon form av klocka någonstans som ringer på din insida och säger ja, men kanske det gäller mig också. För det andra, genom dopet så begravs vår gamla människa och vår gamla natur begravs och vi får ta del av det nya livet i Kristus. Om inte det borde på något sätt vara någonting som inspirerar en så vet jag inte vad jag ska stå här och prata om. För genom dopet så begravs vår gamla människa. Vi får ta del av Jesu egen natur. För det tredje, så genom dopet så renas också vårt samvete. 1 Petrus 3:21 säger så här. Att efter denna förebild frälsar dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts. Utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud. Genom Jesu Kristi uppståndelse. Ibland tycker jag att vi gör det lite för både invecklat och utvecklat, det här med dopet. Vi måste försöka hitta massa förklaringar och som sagt, det ska mest kännas bra. Och de som har kämpat, jag ska ge goda nyheter till dig som har kämpat med dopfrågan i många år, det kommer aldrig att kännas bra. Troligen inte. Utan bästa vägen är bara att gå lydnad till graven tillsammans med Jesus och begrava din gamla natur och stiga upp med ett nytt liv med honom. hört så mycket vittnesbörd och själv fått erfara det, dess kraft och betydelse. Jag kanske inte alltid kan förstå det. Jag kanske inte alltid kan räkna ut vad det betyder, men hur jag alltså idag räknar ut vad ett bönesvar är. Vad är det för formel på det? Och vad händer egentligen när en människa får ta emot Jesus och blir frälst? Hur räknar vi ut det? Inte förstår vi det heller. Men på samma sätt så verkar det finnas något gudomligt i när man sänker sig ner och offentligt väl att begrava sin natur och på nytt stiga upp med ett nytt liv med Kristus. Så ibland tror vi bara vi måste i tro ta dessa steg. På samma sätt nu när man har att göra med en människa som ännu inte tror. Så den har ju ingen aning om vad det kristna livet är. Och själv försöker man förklara, jo men du får en sån inre frid och harmoni och glädjen far upp mot öronen och allt det där. Men det är jättesvårt att förklara det. Man måste erfara det. Och jag har ännu idag inte bett med en enda människa till frälsning som är sur efteråt. Men man får be med någon, man får leda någon till korset, så får de bara känna, ja men vad fantastiskt liv jag fått. Och jag har ännu inte döpt någon människa som har på något sätt slagit mig efteråt och skällt ut mig. Men vad fick du med, övertalade du mig till det här? Och man får istället höra vittnesbörd som säger, när jag steg ner i dopgraven, då kände jag mitt allt den sanna friheten, den sanna Guds härligheten, det nya livet, Guds egen natur som bara kom över mig. Det är jättesvårt att förklara allting, men ibland så behöver vi, kära vänner, inte förstå allt. För Petrus säger så här, och vi ska landa mot det. Att man måste lyda Gud mer än människor. Och det är ett fint citat där på slutet. Man kanske kommer till himlen fastän man inte är döpt. Men varför chansa? Varför chansa? Det kan till och med hända att du är större risk att du kommer till himlen om du döper dig med en annan predikan kanske. Jag tror Gud, jag kan predika också till honom en stund. Men jag tror, kära vänner, när vi talar om de här frågorna så är lydnaden till ordet det som borde styra våra liv. Och jag tror ett steg att vara lydig när man läser Bibeln, riktigt ärligt läser Bibeln, så ser man att Guds nyckel till ett fungerande, segerrikt, ett roligt ord som vi använder här i Pingstkyrkan, segerrikt kristet liv. Det handlar om att du tror evangelium, du blir kristen, du väljer av lydnad att döpa dig och ta emot det nya livet med honom. Ska vi be tillsammans?